Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Podplay.
Okej. Jag hörde att ni ville ha ljud från en brunstig hjortsjur här, pojkar. Jag har den här jämt upp på skogen. Ja, tyst. Tyst nu, flickor. Vi ser om vi hör bäst. Där. Rätt upp här. Shh. Stå still. Hon hör nu. Det var tydligt. Måste ni ha bildbevis också eller? Han står rätt upp här.
Ni just hörde, det var Marcus Hallerud, en av våra lyssnare, och den film han skickade in för i förra avsnittet av NHL Puls Jonta via Plays, Jonathan Lindqvist ska vi säga faktiskt, ska vara korrekta här, så bad vi om det fanns någon lyssnare där ute som kunde filma och få med kronhjortsbrunsten, så skulle det vara bonuspoäng i vår stora tävling för 22-23. Och Marcus lyckades med det. Han meddelar att kronhjortsbrunsten, den är inte över i Värmland inte.
Nej, det här är min nya favoritlyssnare. Framförallt det här, kom du flickor eller vad nu säger, det är kossorna tycker
jag. Ja, vi måste förtydliga, det är kossor han har runt sig där och inte liksom en hord av kvinnor.
Kanske det också, men det ser vi inte i bild.
Nej, det är sant faktiskt. Det
jag skulle inte lasta någon kvinna som är intresserad av Marcus, han verkar vara en kanonkille.
Ja, ska jag bara förbättra hans rykte här för dig och att han kanske stärker positionen som din favoritlyssnare. Minst under förra säsongen när du drog ett jag vet inte om det var i ditt quiz eller om det var ett skämt under inspelning, men någonting kring Colton Sissons, så drog du en djurreferens där.
Ja, en colt. Det var ju the herd line. En colt är ju en hingst under en viss ålder eller något sånt där. Jag har till och med glömt det nu.
Ja, vet du vilken lyssnare som hörde av sig och fattade det, referensen?
Var det Marcus?
Ja.
Det är magiskt. Jag kommer inte ihåg vad det betyder. Det är en väldigt specifik hästterm.
Ja.
Det är ju en sido, det är ju, då kan vi ta den då, för det är ju det enda fyndiga kedjenamnet som finns i NHL idag. Det finns inte så många kedjor längre, men de tredje kedjan i Nashville kallas ju för The Herd Line. På grund av då Colton Sissons, som är en colt, Jack of Träning som kallas för The Jack, eller Jaken, och Tanner Janot som är från Oxford. Mm. Och ox kallas för oxen där. Så att det är ett väldigt kreativt faktiskt namn på en kedja. Sådana har man inte längre.
Ligger Marcus på 5 av 5 getingar så här långt? Efter kronhjortsfilmen där och att han fattade Colt-referensen.
Absolut. Han är svårslagen. Herren på täppan.
Ja, och han är en av alla som är med i vadtävlingen för 22-23. Väldigt roligt att det är så.
Och han fick ju det spanska, vill säga.
Ja, det fick han faktiskt.
För att han levererade i kronorten.
Ja, och han hörde av sig lite senare än deadline som var premiären för NHL-säsongen 22-23 som var i fredags mellan Nashville och San Jose. Vi kommer ju prata om det såklart, för Jonta var ju på plats i Prag. Men vi ska bara säga det till alla lyssnare, att vi tackar för alla bets som har kommit in. Det är faktiskt över 100 stycken när jag räknat på mail, Instagram, Twitter och ja, allt möjligt. Det är väl kanske någon som har smsat in sina vad också. Superkul, det är fler som är med i år än förra året ska vi säga.
Ja, och bland de här lyckliga så finns det en som kommer att få en
återvärd sourmacka.
Vi har inte full meny.
Ja, men vi har inte avslöjat vad som kommer ligga på den där sourmackan.
Nej, det får man uppleva när man kom dit. Ja. Men tänk om det blir flera, då får vi ha en utslagsturnering.
Ja, du tänker om det är flera som hamnar på samma poäng. Mm. Och det finns väl en risk eller chans beroende på hur man ser på det.
Ja. Spännande.
Ja, Jonta, jag tycker faktiskt att vi startar med Pragresan som du var på. Du såg Nashville mot San Jose 2 dagar i rad. Nashville vann båda de matcherna. Vad fick du för känsla av de här 2 lagbyggarna?
Ja, men ett par saker. Okej, vi börjar med San Jose. Så här, det som den övergripande känslan är att det här är ju, blir ju ett jobbigt år. Det finns lite kvalitet där, men överlag så räcker det inte. Och om vi då ska liksom fokusera ut, ur ett svenskt perspektiv, så kanske det är mer intressant, i och med att jag tror att det här är ett lag som inte går till slutspel. Oskar Lindblom, kul att se att han fick chansen i liksom en bra offensiv kedja i andra powerplay. Det kommer finnas en möjlighet från honom att verkligen återuppbygga sin NHL-karriär.
Sorry Oskar här, men det säger väl väldigt mycket om Sharks forwardsuppställning också. Att han kan vara så högt upp i hierarkin.
Ja, men absolut. Det var en kollega sa till mig att titta på det här som följer Sharks. Att det här är ligans sämsta andra powerplay. Och sen tittar jag och ja, jo, det kanske. Men så är det. Sen ska man ju komma ihåg att Oscar innan han blev sjuk var ju en, såg ut att var på väg att etablera sig som en bra, eller slå igenom som en bra topp 6 forward i NHL på den tiden, bra lag. Det känns som en evighet sen, men Fille var ju bra där.
Oh.
Och det som ju var glädjande eller spännande tycker jag med Oscar, som han sa, det är att han i sommar så testade han i fystesterna på nivåer som var jämförbara med innan han blev sjuk. Så det här kanske är första året som han har en hyfsad chans att göra sig själv rättvisa. Och det bidrar ju bara till att okej, men det här ska bli spännande att se. Och sen märker man på honom att liksom, han sett en stor press på sig själv att producera. Och där tror jag att han... det kan nog gå upp och ner där lite grann. Och han behöver liksom bli varm i grejen och verkligen känna förtroende. Men det hoppas jag han får. Och, ja. Så det ska bli spännande.
Ja, och nu snöar in oss väldigt mycket på Lindblom. Men någonting jag alltid gillat med honom. Han är inte den bästa skridskoåkaren direkt. Han är inte speciellt stor. Men extremt bra runt kassen. Alltså hur han ska röra sig för att hitta rätt ytor. Men även hur han ska kunna liksom spela in till de mer centrala ytorna. Han är ju kanske en av våra bättre svenskar när vi ska prata just den specifika rollen runt kassen och bakom mål.
Ja, han är ju en väldigt fattig man. Någon som har inte har ett fast elpris.
Okej, ja. Nu vet jag inte vart du ska någonstans. Här.
Han är en väldigt fattig mans Matthew Tkachuk. Han påminner om honom.
Ah,
alltså i spelstil.
Bra jämförelse.
Ja, men just det där att han, Tkachuk, samma sak, inte en exceptionell skridskoåkare eller särskilt stor, men väldigt bra både att hitta ytor för avslut själv, men att hitta instick och allt det där. Och jag, samma sak där, att Lindblom var ju, tycker jag, på väg att liksom etablera sig som ett namn för ett svenskt, alla de bästa med landslag. Med de egenskaper han har. Så att, hoppas verkligen att han kan komma tillbaka. Så om vi då ska rast hoppa vidare till nästa svensk.
Ska du prata om Mattias Ekholm nu?
Nej.
Nähä, är det Karlsson?
Ja, tänkte du.
Okej, kör Sharks först då, för sen har jag en fråga till dig gällande
Predators. Jag tänkte att vi gör det så väl tydligt. Mm. Men Erik Karlsson, det som står ut där är att det hade varit så roligt att se honom i ett annat lag.
Ottawa?
Så, ja, Ottawa går för att vinna nu. De har en tunn högersida på försvaret. Det är inte helt orimligt.
Nej.
Det, jag tror så här med Erik. Jag tror, han kommer inte slutföra kontakt med San Jose. Men det behöver kanske gå ett eller kanske två år till innan de kan träna. Där är liksom, i den här säsongen är 5 år kvar. Det är ganska svårt att flytta på. Men jag menar, om du kollar på att Charles kan ju behålla så pass mycket lön att han skulle kosta 5,75. I nuläget är han absolut en backen. För det man ser med honom, framförallt, jag stod ju nere på vid plexit, vid glaset, och man ser honom på isnivå, det är vilken otrolig kvalitet han har, vissa grejer i form av ta pucken och zon, passningar, extremt precisa passningar. Han är ju fortfarande en av de bästa omställningsbackarna. Få pucken och zon och så vidare. Sedan är ju liksom inte skridskoåkning vad det är och allt det där. Men...
Fast nu, du såg honom på plats. Jag följer bara det här från tv-soffan. Jag tyckte det såg ut som att han inte hämmades av någon typ av skada. Det har man ju haft känslan de senaste 2-3 säsongerna. Att okej, det är någonting som strular. Det är hälsenan, det är någon ljumske, det är något knä.
Nej, jag tror mer att det är så här... jag tror att det som hämmar Erik är nog mer av en mental grej. Alltså det är bara så här. Jag brukar säga så här, typ exemplet i fjolårssäsongen. Kolla på Erik innan OS-beskedet kom och efter. Då menar jag beskedet att det inte blev OS för NHL-spelarna. När han kom in liksom ett tydligt mål så var han väldigt, väldigt bra. Han är fortfarande en väldigt bra backa nu. Alltså problemet med honom är att vi jämför honom med
Norris Erik.
Vad han var, precis. Men med det sagt, att få se honom i ett riktigt bra lag, det hade varit spännande. För att jag tycker att det här är så synd, och det märker man ju kanske på mig när jag pratar om det, att jag kanske ibland, jag vet inte om jag till och med försvarar Erik för mycket, men alltså, det här är liksom en av våra absolut, absolut bästa spelare någonsin i svensk hockeyhistoria. Och visst, han kanske inte kommer att bli den spelare han var, men det försvinner inte bara heller. Han är liksom 32.
Nu tycker jag att vi ska prata Nashville. För det jag undrar, Jonte, du har ju bättre koll än vad jag har på alla möjliga backpar där ute i liga. Men Ryan McDonough och Mattias Ekholm har ju nu satts ihop. Och Ekholm har flyttats över till den andra sidan. Är det här ett topp tre shutdown backpar i dina ögon? Kanske till och med det bästa.
Man kan ju säga så här, om man ska göra det enkelt för sig, så kan jag, man kan ju absolut hävda att Ryan McDonough och Eric Chernak har varit det bästa shutdown-paret de senaste 2, 3, 4 åren i NHL. Och om du då byter ut Chernak mot en back som Ekholm som faktiskt är ännu bättre än vad Chernak är, ja, då det är det klart att på pappret så borde det ju kunna bli väldigt, väldigt bra. Sen har du ju hela grejen med att Ekholm nu ska spela på högersidan, och jag pratade med honom om det här innan, sa det är en utmaning, men han var väldigt också positivt inställd till utmaningen, så det kom lite mer lägen offensivt som vi såg där.
Slagga!
Precis.
Det blir mer sånt.
McDonough sa att jag ska mata han hela tiden. Så att,
men de verkar bli bra polare tidigt också.
Ja.
Du rapporterade ju om det, att de hade ju, det var ju någon träning där Ekholm säger that's my D partner.
Tittar du?
Det är klart jag gör.
Ja, kul, tack.
Emellanåt i alla fall. Jag stonar in 10 minuter där och hoppar
nej,
emellan.
Men absolut. Ekholm är ju...
Det var lite kul. Tittar du? Stolt är jag.
Ja, de är i gamla skolan. Tidiga nitalister. De finner med 90 bara 2, tror jag. McDonald 89. Ja, sak samma. Ja, ja. Och det här är ju framförallt...
Vad svarar du på nu?
Ja, men det här är ett av ligans bästa chattanpar.
Ja, det är dit du vill komma alltså.
Och det här är ju väldigt kittlande för Nashville, för att man såg hur tydligt man kunde coacha det här. Att du har de här två du kan sätta in i alla lägen. Och sedan har du Roman Josi. Och alltså Nashville kommer att bli bra. Och framförallt, nu kommer jag gå över till Forsberg här också. En naturlig övergång. För att de har målvakten, de har backarna ännu mer nu än förut. Och framåt så har vi ju... alltså, vad häftigt att se Filip. Han är liksom trygg i sig själv nu. Alltså verkligen så här, och han sa det själv också att liksom, vad han sa, man var ung och dum förut liksom och kunde påverkas mer. Han utstrålar verkligen ett stort lugn när man pratar med honom och självförtroende och allting liksom. Och det som är häftigt med Nashville ur svensk perspektiv, det är ju att det är han som på något sätt är X-faktorn. Att backarna behöver inte oroa sig för, det är en av de bästa i ligan, bästa backbesättningen, de är en av de bästa målvakterna i ligan. De har en av de svagaste centerbesättningarna, framförallt för ett sannolikt slutspelslag. Så att Filip måste verkligen vara den som driver det framåt.
Du, är du sugen på säsongen 22-23s första pulshöjare? För det lever ju med in i den här säsongen.
Kör!
Vad är du snittar i nu? Vi ska vara transparenta med lyssnarna. Vi har vår.
Alltså.
Jag kanske inte sträcker mig så långt. Men Kerstin är med i alla fall. Mm. För de som undrar. Och har ett ben i munnen. Så kommer det liksom skramla lite i bakgrunden. Det är för att den ligger och studsar mot altanen här. Vi sitter och spelar in ute. Som vi brukar göra faktiskt. Titt som tätt.
Ja. Du har helt onödan stora sögon på dig.
Va?
Du har helt onan stora sören på det. Det är faktiskt riktigt sjukt.
Ja, men det är Jennifer. Mm-hmm. Så du vet det. Nu, pulsören. Redo?
Ja.
Connor McDavid startade säsongen inte helt oväntat i storartad stil med 3 mål och 1 assist. Hur många poäng har fenomenet från Richmond Hill nu gjort i NHL?
700.
2. Huvudtränare förlängde under den gångna veckan sina kontrakt. Vilka?
Vänta nu. Mike Sullivan var en av dem. Eller, jag vet inte om det var en gång i veckan, men han nyss gjort det. Gud, jag kan inte komma på någon annan. Nej, jag får passa.
Apropå kontrakt, fick den här sonen till en av svensk ishockeys största backbjässar sätta pennan på pappret och signa ett 7-årskontrakt värt 340 miljoner kronor. Vem söker efter?
Mattias Andersson.
Med Gabriel Landeskog skadad fick den här svenskbekantingen chansen i Colorados första kedja.
Arthur Lekkonen.
En annan svensk, Erik Karlsson, har redan hunnit med 2 matcher efter Global Series fighterna i Prag. Han är också den svensk som spelat mest per match hittills. Ligger han så här långt över eller under 24:30 i istid?
Över.
I samband med NHL-premiären skrev den här spelaren på ett endagars kontrakt med den här Metropolitan-klubben. Jag är spelare och klubb.
Andy Green, Devils.
Oh, snyggt jobbat, Jonte. Jag skulle säga att du är klart övergodkänt i säsongens första pulshöjare.
Ja, men den här tränaren kommer att störa mig.
Ja, Mike Sullivan, det är längre tillbaka. Aha. Faktiskt. Vill du hoppa på den direkt alltså? Det är ju pulshöjarens andra fråga, så vi river av den direkt här då.
Ja, vänta. Granada gjorde du i Buffalo.
Mm, fast du får ju inte den poängen då.
Nej.
Så att du kommer på det efterhand, men helt rätt.
Och vem var det med då?
Jag skäms lite faktiskt just nu.
Det är en uppenbar alltså.
Det är ju en poddfavorit.
Ja, just det. Ja. Thorsten Sutter. Jag är med.
Ja. Har du sett, det var en lyssnare som hörde av sig och tipsade om YouTube-klippet som har kommit ut här för några veckor sedan. Jag tror det var Calgary som, alltså deras egen kanal, som var hälsade på och satte på deras bondgård.
Viking Alberta.
Ja, har du sett det?
Nej, men jag har sett Kings gjorde det också någon gång när han tränade dem.
Ja, klass i alla fall. Jag ber om ursäkt för att jag inte kom på lyssnarens namn just nu i alla fall. Kanske blir en shoutout i framtida avsnitt för det inspel som vi fick om Daryl Sutter-videon. Där hade du noll poäng i alla fall på de två huvudtränare som förlängde. Du får faktiskt inte heller rätt för 700 poäng på McDavid. För...
Ja, det var han är över alltså.
Ja, 701.
Ah.
Så just nu noll poäng efter två frågor. Och då går vi på den här som jag tycker är den största svenska nyheten under den gångna veckan. För jag blev alltså chockad när jag sa att Mattias Samuelsson har skrivit på ett 7-årskontrakt i trakterna runt 340 miljoner kronor. Var kom det här ifrån, Jonte? Han har spelat 54 av matcher i NHL och egentligen hoppat mellan AHL och NHL under de två säsonger som han har varit där borta i Buffalos organisation.
Ja, det här är ju en chansning. Det här är en tydligt trend tycker jag. Det är lite samma som Tage Thompson-kontraktet de skrev. Att de tar en kille med ett ganska litet arbetsprov eller som där de känner att men vi satsar på att han är det vi tror han är. Vi kommer få han lite billigare. För spelarna har inte heller bevisat det. Så de kan inte kräva liksom maxvärde eller vad man ska säga. Och att de också vill verkligen. Buffalo är en sån klubb som har haft lite problem såklart att behålla spelare. Det är inte den sexaste staden i världen. De vill ha spelare som vill vara där. De vill bygga en kultur av att det här är kärnan. Vi ska hålla ihop länge nu. Så vi finns här på långa kontrakt med lite lägre cap. Det är lättare att hålla ihop det. Så att det de gör här det är att de rullar tärningen på att Samuelsson kommer vara en, ja vi kan ta Chernak som en bra jämförelse, en Erik Chernak-spelare, en pålitlig komplementspelare i topp 4 som inte kommer att se en sekund i powerplay de här 7 åren känns det som, men däremot var en viktig kugge i boxplay.
Ja, och kanske en framtida kapten eller assisterande så då. Han är ju ändå varit kapten både i U18 och J20 när de tog silver, det amerikanska landslaget. Alltså han har ju valt att representera dem, skulle vi säga. Trots att han har dubbla medborgarskap.
Ja, det är väl rimligt. Han är väl helt och hållet uppväxt där. Föder också.
Exakt. Mm. Men alltså, jag blev ändå förvånad att Samuelsson fick det här avtalet, den här längden och den här summan. Så det går ju att dra en parallell till John Klingbergs kontrakt. Det var också på 7 år och drygt 300 miljoner kronor var det avtalet värt. Men där kanske man såg en större offensiv uppsida och att han kanske skulle kunna spela högre upp i backhierarkin. Alltså Mattias Samuelsson, vad han har visat hittills, det är väl en fjärde, femte, sjätte back med lite boxplay minuter egentligen.
Jo, men då ska vi komma ihåg att lönetaket var ju lägre då, så procentuellt sett är det här ett... Man ska komma ihåg att när man ska jämföra lönetagsträffar över tid, och för Johns kontrakt börjar ju vara, det måste ju vara 5-6 år sedan nu.
2015 ska han det.
Ja, exakt. Så
det gick ut 2022 nu.
Så det väsentliga är ju procenten av lönetaket, det totala. Och nu vet jag inte exakt vad lönetaket låg på 2015, men procentuellt sett är ju det här mindre. Och man kan istället titta runt om i ligan och se att ja, men den typen av backar, liksom bra, stabila topp 4 backar utan offensiv uppsida, de ligger där någonstans. Så att blir han det, då är det ett bra kontrakt och kanske också lite av en... det är ett rimligt kontrakt helt enkelt. Jag förstår de tänker... Och det enda det här är att...
Är det ett rimligt kontrakt för någon som spelar 54 matcher i NHL?
Ja, men det är för att du rullar tärningen och alla de här kommer inte funka. Vi ser några exempel nu och då där klubbar oftast lönar sig för klubbarna att skriva långt med unga spelare med lite arbetsprov. Men ibland kan det bita dem i ändan. Ett nära exempel för oss som svenskar är Alexander Wennberg som till slut blev utköpt av Columbus. Skrev sitt kontrakt efter den där 60-poängssäsongen ish vad han låg på.
Men du sa Erik Chernak där och det är väl
Colin White i 8 blev utköpt nu.
Ja.
Till exempel.
Men Erik Chernak, det är väl förhoppningen vad Mattias Samuelsson kan betyda för Buffalo. Men det finns ju också ett svenskt exempel här som jag tänker på med Marcus Pettersson. Som har en cap på drygt 4 miljoner om han skrev ett 3- eller 4-årskontrakt. Alltså det skulle kunna utvecklas på det sättet också. Att Mattias Samuelsson blir en spelare som man känner kanske att okej, Buffalo, ni gjorde ett misstag här. Ni kanske behöver bryta det i förtid som du är inne på.
Ja, och det är det jag menar. Att det här är ju lite av en chansning från båda håll. För det eller det Samuelsson väljer att göra här, det är att han försakar lite potentiell valfrihet och intjänade pengar för att få trygghet och få de här pengarna som du är inne på. Det är ju väldigt mycket pengar som han nu har garanterat. För jag menar att han verkligen slår igenom och blir en av ligans bättre defensiva backar. Ja, men då, jag menar, det är bara att kolla ta Vlasic som exempel. Han har ju 7 miljoner.
Mm.
Och han var ju också en back som han är väl typ exemplet på, om du ska dra det till sin spets, det bästa Samuelsson skulle kunna bli. Jag tror man ska aldrig säga aldrig, men att Mattias Samuelsson skulle bli en offensiv toppback, det har jag svårt att se. Skulle han kunna bli världens bästa defensiv back? Ja, kanske inte, men Vlasic är ju en sån spelare att är du så bra så kan du tjäna den typen av pengar. Jacob Slavin vet inte exakt vad han har.
Men på toppen av sin förmåga var väl ändå Vlasic en topp 5 defensiv back i ligan?
Ja, du kan säga att han var den bästa defensiv backen i ligan. Det fanns det absolut många som tyckte, men han var i diskussionen i alla fall om det. Så att, och det jag menar, att skulle han verkligen slå och utvecklas, jag menar, han är ju ändå draftad i första rundan egentligen bara på sina defensiva egenskaper, ja, men då är han plötsligt lite underbetald. Men å andra sidan, han kanske inte riktigt blir så bra, och då kanske han är lite överbetald. Men, så är det, du rullar alltid tärningen i de här lägena, framförallt som klubb, på att du då har rätt produktionen på den här spelaren.
Du har pratat om att spela truppen nu. Nämnde Tate Thompson där också, det stora avtalet som han fick. Och vi har avhandlat Mattias Samuelsson. Men även på ledarposterna så går de ju all in. Nu nämnde Don Granero som skrev en förlängning på 2 år. Men även Kevin Adams skrev ju ett nytt avtal, om det var 21 september eller något sådant. Det känns som att Buffalo, alltså i hela organisationen, har valt en inriktning nu att de satsar på att okej, det här är gänget som ska ta oss mot en slutspelsplats.
Absolut, och där tror jag också
att, och det måste man gilla ändå faktiskt, ja, att de är så målmedvetna med
absolut,
det här
gänget. Och även, ja, men de pratar så mycket om kulturen, och även att de har valt ut sig Kallock Poso som kapten, tycker jag talar för det, för att det här är en spelare som, och Poso på något sätt personifierar attityden i de rummet. Man märker när de pratar om att det här är ledaren i rummet, och allmänt en otroligt respekterad spelare och person, och ja, men de pratar mycket om kulturen. Och att de väljer utse en åldrande spelare som Okposo med 1 år kvar på kontraktet som kapten, tycker jag talar om att de verkligen värderar den, och att de vill ha spelare som vill vara där, som vill vara en del av det de håller på att bygga. De pratar mycket om hur kul de är. Jag menar, när man pratar med Rasmus till exempel, gjorde du säkert under VM, man märkte hur kul han tyckte det var här, framförallt under våren när de vann lite matcher och allt det där. Så
att, och det var ju prat om också att betydelsen av Don Granero, att han kom in i det där omklädningsrummet för Rasmus skull. Att han tidigare kände sig kanske inte bekväm med de här offensiva riderna, att han skulle testa saker. Men sen Granero kom in så har han sagt att Rasmus, kör, det är den här typen av spelare du ska vara i NHL.
Precis, och någonstans i hockeyvärlden eller världen, så absolut, det hjälper att bygga lag på ställen som har faktorer som talar för dem. Det är, ja, men Tampa, skatter, väder, bla bla bla, de här klassikerna vi pratar om där. Men till sist och slut så handlar väldigt, eller det handlar om det hockeymässiga. Om vi går tillbaks de senaste 30 åren, så kan man hävda att den klubb som kanske har lockat mest free agents är Detroit. Och Detroit, och framförallt på den här tiden, om vi går tillbaks på 90-talet, tidigt 00-tal, inte en rolig stad på något sätt. Alltså ganska ruffig stad, och liksom inte hade ju drabbats hårt ekonomiska krisen, bla, bla, bla. Plus att det är, så här, det är Michigan, det är kanadensiska gränsen, det är kallt och liksom hela den biten. Så att det hockeymässiga spelar roll, och det är Buffalo vanligt, de vill ha en klubb dit de bygger, liksom en klubb som ska vinna.
Efter 3 frågor i pulshöjaren så har du 1 poäng efter rätt svar på Mattias Samuelsson, och du prickade även in Arturi Lekkonen, som alltså var ovikarierade för Gabriel Landeskog i den första kedjan med McKinnon och Rantanen. Jag vill bara berätta det för alla lyssnare här också som kanske inte har sett det, men du och jag snackar om Colorados andra PP, och att se 3 backar i en PP-formation, jag vet inte om jag varit med om det tidigare, med Bowen Byram, Taves och Samuel Girard, men man förstår ju varför de sätter ut dem där också, med tanke på hur skicklig den där backsidan i Colorado är.
Ja, det fanns ju en tid, det var väl de förlorade åren för svenska landslag, men
Kerstin,
det fanns ju en tid där man hade kunnat argumentera för att ett Tre Kronor skulle ha gjort det också. med John Klingberg och Erik Karlsson och Viktor Hedman och Erik Larsson liksom, att du hade landat i scenariot att men det här är bättre än att spela forward.
Skulle vi inte kunna på uppstuds här sätta ihop hur ett PP med de fyra och en forward skulle kunna se ut? Då har vi tre writer, eller två writer och två leftare. Har vi Klingberg, är han given på blå linjen tack vare sina passningskunskaper kanske?
Ja, men jag kan också se Klingberg, jag vet, jag pratar med honom, han gillar att spela till höger också.
Okej, så han ska styra från höger då. Och så ja. Erik på
point.
Precis, och så blir men Hedman, hur får man plats med honom då?
Ja, han är ju egentligen en utpräglad pointspelare.
Ja, Oliver Ekman Larsson har ju spelat på vänstersidan i PP under sin karriär, både i landslag och klubblag, så han skulle kunna ha där då. Exakt. Ska Hedman stå i bumperpositionen och skjuta snabba skott från mitten då? Efter passningen från Ekman Larsson.
Jag ska styra.
Ska han styra?
Ja,
och ska Ekman Larsson, han styr från vänster.
Vet du vem som skulle spela väldigt bra om du ska spela fem backar? Att sätta Rasmus Dahlin bakom förlängda. Crosby positionen.
Faktiskt.
Han hade funkat bra där. Vrida vända lite, sticka in.
Mm. Alltså, det slogs jag av under VM hur duktig Rasmus är på de här vändningarna när forwards kommer i forecheck och trycker upp honom mot sargen. Han vänder ju alltid åt rätt håll. Mm. Alltså hur han läser de situationerna och liksom blir aldrig trängd eller upptryckt mot sargen, utan han tar sig alltid ur dem. Så att, jag skulle kunna tänka på, precis som du säger, bakom förlängda där, om det är någon som kommer och rusar mot honom, då kan han lätt vända höger eller vänster beroende på ytan finns. Ja, vi sätter ut Rasmus där då, så har vi en PP backfemma.
Ja,
låter vi inte helt fel.
Ja, nej, men jag vet inte om jag sätter någon gång tre backar. Eller... Ja.
Nu har vi det struligt med Kerstin också. Det ser ju inte ni eftersom att ni bara kan lyssna. Men hon är i alla fall med på ett hörn här under inspelning. Arturi Lekkonen tycker inte vi kan stanna kvar vid allt för länge. Vi har pratat mycket om honom under de senaste månaderna när Colorado tog Stanley Cup 2022.
Har du gett upprättelse till den lyssnaren som tycker att vi pratar om han för mycket som center?
Ja, just det. Ja, vi har fått lite kritik för det från en...
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Person på Twitter som tyckte att vi... nämnde att Arturi Lekkonen kan användas som center, och det tyckte den här personen var fel. Men han har ju faktiskt spelat där under sin karriär.
Ja, min förståelse är bara när jag lyssnar liksom på rapporter från Colorado att de har funderat på honom i den positionen också.
Mm. Han är ytter forward, det ska jag säga. Mm. Men har hoppat in på mitten när det har liksom krävts under sin karriär. Du är helt rätt ute med att Erik Karlsson spelade över 24-30 under de här två första matcherna med Sharks. Otrolig siffra faktiskt. 26-47.
Ja,
under ordinarie tid, alltså det var ju inte förlängning i någon av de här.
Och här kan vi säga, här har vi typ exempel på en spelare. Han är ju lite Green Jacket favorit här, alltså sämst plus minus i ligan. För att han är ju på många sätt typ exemplet på en spelare som alltid leder de här. Det är alltid en bra back i ett dåligt lag som spelar många offensiva minuter.
Ja.
För att då får du många minus i liksom den här gamla skräpvarianterna plus minus, när du liksom, när det är mycket plockade målvakter och du ska jaga ledningar i slutet av matcher och sånt där. Så att, ja, tyvärr. Det är som sagt, plus minus säger inte så mycket, men jag tror att han kan hamna i botten där.
Ja, inte helt förvånad att Viktor Hedman och John Klingberg också ligger väldigt högt upp i istidsligan av svenskarna hittills. Men Mika Zibanejad, alltså vilken superstart på säsongen. Jag tror han spelar över 23 minuter, gör två mål direkt och är ju nära hattrick. Det är ju ganska många av våra lyssnare som i sina vad har satt ut Mika Zibanejad som den första svenska att nå ett hattrick under säsongen 22-23. Så att, alltså för vår del som har Jesper Bratt och Filip Forsberg, så var det ganska gött att se att Mika inte redan nu satte tre baljer för Rangers.
Ja, jag såg den matchen och jag har sett två matcher i sin helhet nu. De här två, nej det har jag inte alls, jag har sett fyra. Jag såg ju båda när jag såg matcherna. Men de här två första ordinarie kvällarna kan man säga. Jag såg Rangers och jag såg Vancouver i natt, och min spontana överreaktion, man ska ha en tidig överreaktion, är att det blir väldigt spännande att se vem som blir den bästa svenska centern här säsongen. För att om vi då börjar med Mika, alltså, som du var inne på, han, Alltså det var imponerande. Men han gör alla de här sakerna han gör. Alla de tuffa minuterna, tecknar defensivt, alltså allt det. Och sen touchen.
Alltså han fortsatte bara på den inslagna vägen från i fjol, skulle jag vilja säga. Alltså hur bra han var i slutspelet där, till exempel Tampa-serien, då var han bäst av alla på isen.
Ja, men han var ju, ja precis. Han var en av de bästa spelarna i hela slutspelet, alla kategorier. Men den här backen av slutet, alltså första målet han gör i boxplay. Och han hade ju hugg på att göra till i boxplay också. Han ser ju kusligt bra ut alltså.
Jag vet inte om jag ska gå dit, men kan det här vara det bästa vi någonsin kommer att se av Mika Zibanejad? Alltså med tanke på hans ålder, han är 93.
Ja, så jag nu, menar, Mika står på toppen för många.
Ja, mest troligt i alla fall. Och så man tänker, när alla parametrar är rätta, som är poängproduktion, defensivt ansvar, mognad och så vidare, kanske inte kommer bli så mycket mer än det här. Förlåt, Mika Zibanejad.
Toppcenter i världen.
Exakt, en av bästa centrarna i ligan. Nej, det var inte så jag skulle ha uttryckt mig. Men alltså, det är ju kanske toppen av förmågan i alla fall av Mika Zibanejad.
Ja, det tror jag. Jag menar, och toppen av förmågan är att han är en stark kandidat till att vara den bästa svensken i hela den här säsongen.
Och det är väl Elias Lindholm som du tänker på som kanske är motbudet där då?
Ja, men nu ska jag komma till den andra matchen jag såg i helhet här, var ju Vancouver.
Mm.
Och Elias Pettersson, där kändes det som den Elias Pettersson vi vill se.
Ja, men det är när han får spela center. Vi har pratat om det här i NHL Puls tidigare. Varför har inte Bruce Boudreau satt honom i mitten tidigare? Eller fler gånger? För han har varit ytterfår ganska mycket under Boudreaus tid.
Ja, men jag tror att det var lite när han flyttade ut honom där, att han kände att han inte liksom, att han ville göra det lite enklare för honom, och att han kanske såg vissa grejer. Jag tror att han absolut ser honom som en center långsiktigt. Men det jag gillar är att man såg vad den här kreativiteten. Dels målet han gör, den här finten när han går runt bakom förlängd och sticker in igen. Och sedan hade han lite tur att han fick med sig den där. Men det ska man ha också. Han var nu där och tog smällen för att göra målet. Men det var också, han hade flera sådana här liksom mönsterbrytande passningar som vi har vant oss.
Bland annat till sin svenska kedjekamrat Nils Högland, som kanske inte tog chansen ikväll.
Han har inte skjutit in sig än riktigt på direktskottet, men det kommer.
Visst är det lite upp till bevis känsla där, att okej, levererar du nu, ja men då kan du få vara en del av Canucks framtid, men annars kanske du skeppas innan deadline.
Ja, för det man kan säga att efter Bruce Boudreau tog över, så är väl Högland den spelare som typ mest, eller har minst favoriserat, som man ska säga. Alltså Boudreau har verkligen skruvat ner hans istid jämfört med Green, den föregående tränaren. Så att, mycket, mycket upp till bevis för honom och sånt där. Men Elias, man kände verkligen att okej, nu han kommer in i det här rätt nu. Liksom. Det här kan bli spännande. Och där är ju en annan sak. Alltså, Vancouver är ju uppbyggda på ett annat sätt. De kommer ju rulla på en styrka på centerposition. De kommer spela JT Miller som center. De kommer spela Elias i en kedja. De kommer spela Bohorat i en kedja och verkligen rulla på grejen. Ja, men vi kan ha en riktigt bra center på isen i princip hela matchen.
Alltså ja, lite som det andra laget, Edmonton är konstruerat just nu i alla fall, McDavid, Dreisaitl och Nugent Hopkins.
Ja, men man såg det. De hamnade ju, det var ju en otroligt rolig match. Vancouver gick upp till 3-0 och sen vände Edmonton, vann med 5-3. Men man såg ju så fort de hamnade under det, det blev tid i 0-2 läge. Liksom. Då är det McDavid och Dreisaitl tillsammans. Det är bara att köra.
Men om lyssnarna undrar så här, varför rabblar ni inte fler resultat och hur det slutar och så vidare, det är för att vi spelar in det här torsdag eftermiddag.
Det har väl folk text-tv för, eller?
Ja, de som använder det. 2022, jag vet inte hur många det är. Men det här släpps ju fredag också, så det är ju matcher under torsdag, fredag, natten där som vi inte kommer kunna avhandla. Precis. Så det är därför vi inte sitter och pratar om vissa enstaka matcher. På det
Men
sättet.
För att knyta an till det du frågade tidigare, så att Elias Lindholm är ju med där. Selke-kandidaten Elias Lindholm. Elias, som jag tror jag säger Lindholm. Och det är det med att det blir väldigt spännande att se vem som blir den bästa svenska centern. Jag kan se snarare att alla de här tre förtjänar den titeln. Lite beroende på säsongen artas och sådär. Så att...
Konstigt uttal på titel. Titeln?
Ja, förlåt. Den blir väldigt spännande så här. Och sen, men okej. Okay. Får vi fortsätta på det här eller? Vill du...
Ja, nej, det är din show nu.
Nej, okej. Okay. För jag har en till grej från nattens match jag vill prata om också.
Gissa att det kan vara McDavid och...
Ja, det är faktiskt Dreisaitl. Alltså ja. Dreisaitl har ju... Nummer ett har han det här skottet som är helt så här. Det är bara pang. Men passningen han slår, passningen till McDavid liksom när han inte skjuter i slottet utan passar istället. Jag vet inte om du har sett målen.
Jo.
Men de som jag har gjort det så... alltså, man älskar ju det. Och jag satt och tänkte på det med Dreisaitl, att i ett avgörande läge runt mål måste han ju vara den spelaren i världen man helst vill ska ha pucken.
Mm.
Är du med jag tänker?
För
att,
jo.
Alltså om du tar till exempel McDavid och McKinnon, de är ju också extremt skarpa, men mycket av deras storhet ligger också i den här förmågan, skridskoåkningen, att han spelar puck och allt ja. Det där.
Alltså nu när Thomas Hansson har lagt av så kan jag väl vara beredd att hålla med. Ja.
Du kan möjligtvis hävda Austin Matthews, han skjuter väl bättre än Darius Salter, men det är ju inte långt ifrån. Darius Salter är en eminent skytt och så otroligt säker. Det han gör tycker jag är att göra mål på det han ska. Han bränner inte de här lägena liksom. Men sedan har han ju också den här grejen att han är också, tycker jag, en topp 5 playmaker i världen. Alltså om du tar bort kanske, nu kanske 10, okej, okay, Gaudreau, Kane, Kucherov, McDavid, Marner kanske.
Huberdeau.
Men Draisaitl är ju med där. Och han är kanske en, vadå, topp 3 skytt? Topp 2?
Ja.
Alltså, för det är sjukt att om man ska prata om de två bästa målskyttarna och skyttarna. Du, Matthews är ju etta. Draisaitl är förmodligen tvåa. Det var ofta det två läftare liksom. Målskytt är ju generellt sett ett rightare.
Ja, exakt. Det brukar tillägga som rightare. Men alltså, jag vill ändå se mig tillbaka till McDavid här. Han är alltså uppe på 701 poäng när vi spelar in det här. Och han kommer säkert nå över 800 när den här säsongen summeras. Alltså, han är
20... alltså, under säsongen. Han är 800 poäng den här säsongen.
Precis. Ja, slår Gretzkys rekord med råge då alltså. Vilket snitt skulle han hamna på då? Det är 10 poäng per match egentligen.
Ja, rimligt.
Ja. Det jag undrar här, Jonta, han är 25 år. Han har gjort över 700 poäng redan. Med tanke på hur ligan utvecklas, det blir fler och fler mål, och om man ser till de bästa spelarna också, så är de uppe på 120-130 poäng nu per säsong. Alltså, jag vet att det är väldigt tidigt på det nu, men 2000 poäng för McDavid. Alltså, det är inte helt omöjligt. Alltså om man får vara skadefri och spelar i snitt 75-80 matcher per säsong, jag kan absolut se honom nå de liksom Gretzky-Jager-höjderna. Jag vet att det här är liksom extremt hypotetiskt, men med tanke på den takt han håller och att han är så dedikerad hockeyn, han är liksom Crosby-nörd i de här detaljerna och hur han hela tiden vill utvecklas.
Alltså, ja, men nej. Han måste liksom snitta 100 poäng i 20 säsonger.
Ja, eller snitta 130 poäng i 10 säsonger. Det är så jag tänker.
Vad han snittar nu?
Ja, men han snittar 1,44 poäng per match.
Jag vill inte veta hur mycket han snittar per match. Jag vill veta hur mycket han snittar per säsong.
Ja,
har du hans sida framför dig?
Han har 701 poäng på 488 matcher, ja, på 8 säsonger.
Hur många av de 8 säsongerna är över 130?
Det har jag inte framför mig.
Men har du inte säsongerna där? Bara. Har du inte hans spelarprofil?
Han har 1, 2, 3, 4, 5. 5 säsonger över 100 poäng.
Nej, men över 130.
Över 130.
Det var
ja,
det du sa.
Det är ju noll då.
Exakt. Och det här, då har han redan avverkat det som statistiskt sett ska vara ungefär hälften av hans mest produktiva säsonger. Så därför nej.
Okej då. Jag tyckte det bara var ett roligt tankeexperiment.
Ja, men det är
2000
det.
Poäng.
Jag förstår hur du tänker.
För det har man ju aldrig pratat med en spelare i nutid.
Men problemet är att han har missat så mycket. Och det är därför jag menar att jag inte vill veta poäng per match. Jag vill veta poäng per säsong. För att han har, på grund av anledningen som inte han kan kontrollera, covid och Fjosan Hejsan, bröt ett nyckelben under sin rookie-säsong, har han missat liksom lätt över 82 matcher. Han har missat i princip en hel säsong under de här åren.
Man kan säga att han har 3 ordinarie säsonger. Där han har spelat 80, 82 vid 3 tillfällen. Annars ligger han ju på 45 till 60 matcher ungefär.
Precis. Och skulle du då jämföra med Gretzky till exempel. Alltså han är ju helt sjuka siffror de här säsongerna. Annars är det ju typ så här Jagr och Gordie Howe. Men då skulle du spela tills du liksom är gråhårig.
Ja, McDavid kan ju lira tills han är 40. Skitsamma.
Det räcker inte att spela tills han är 40. Han måste spela tills han är 43-44.
Vad fan väl gör det då? Ja. Ja, nej, men det här var bara någonting som jag kom på under inspelningen.
Ja, men inte en dum tanke. Men, och det är också...
Det är en dum tanke, men det är en rolig tanke, ska jag säga.
Nej, det är inte en dum tanke, för att jag tror snarare att när man spontant så låter det rimligt, men när man bryter ner så inser man hur svårt det skulle
ja,
vara.
Faktiskt. Så här långt i Pulsöjan så har du 3 rätt och 2 fel. Och på den sista frågan så får du en poäng ytterligare här då, för du svarade Andy Green och Devils, vilket gör att du får 4 poäng av 6 möjliga. Det tycker jag är VG faktiskt, som vi ska prata betyg om det. På säsongens första pulsöjare. Mubien.
Underkänt på McDavid. Jag såg i matchen.
Oh.
Jag, blev osäker vilken poäng som var 700.
Ja, där satt det med mest besviken. Ja. Sen kan det faktiskt vara så att det inte är under den gångna veckan exakt som han förlängde sitt kontrakt.
Kan jag tycker också att det var länge sedan i så fall, men jag sa ingenting, men skitsamma.
Ja. Det är okej. Okay. Men jag tycker att vi ändå ska prata om en match från premiäromgången. Och det är rivalmöte mellan Toronto och Montreal. Toronto som är topptippat. Jag för mig att jag nämnde i förra avsnittet att jag tror att de kan gå hela vägen till final. Och Montreal som bygger om verkligen. Och det är ett väldigt ungt lag som Anderson Louis förfogar över. Stod någon siffra på det inte att Mark Giordano har spelat fler än matcher än hela Montreals trupp. Det har ju någonting ändå.
Ja, det är faktiskt, det kan inte stämma.
Ja, jag har för mig det. Att Giordano ligger på runt 950 000 någonting och att det var fler matcher än hela Montreal. Du ser väldigt förvånad ut, men jag hävdar att det är sant. Om det inte var något trollkonto jag uppfattar den här siffran ifrån. Så det betyder
att halva laget är rookies.
Vilket det typ är.
Då ska den andra här, som inte har spelat en enda match, så ska den andra hälften ha legat under 100 matcher typ, eller under 100...
Ja, men säg någon i Montreal som du skulle säga har spelat runt 250 matcher. Det finns ju ingen sån. Alltså Josh Anderson är väl den stora...
Hur många matcher har Brendan Gallagher spelat?
Ja, men han kanske ligger där runt 200-300.
Nej, han måste ju spela många fler.
Ja, han spelar så många tror
jag. Ja, Jake Allen måste ju spela ett par hundra.
Ja. Du försöker slå hål på det här nu.
Ja, det här kan inte stämma. Det är klart det kan stämma, men det låter ju helt sinnessjukt.
Vet du vad vi gör? Vi googlar ju väldigt sällan saker. Mm. Så lyssnarna får väl slå mig på fingrarna om det här visste sig inte stämma då.
Mm.
Men jag förr att jag såg det någonstans ute i etern.
Sjukt bra källanvisning.
Någonstans ute. Nej, men att Montreal vinner här utan att du ska inte dra stora förväxlar av en match av 82 gånger. Men har vi underskattat Montreal skulle du säga? Och det är sannolikt jag håller på med.
Alltså... Nej, jag... Förlåt, men jag skjuter ner det. Alltså, det är bara en match och det är en premiärmatch också. Det...
Ja, jag förstår att du svarar, men jag håller med.
Men okej då. Det man kan säga är så här. Toronto, det förlorar de första 10 kommer inte vara panik. Nu har jag sett den här matchen. Jag vet inte hur målen ska ut. Jag har faktiskt inte ens sett highlightsen heller. Men paniken kommer ju bli ifall de går dåligt i början och det är på grund av målvaktsspelet. Då blir det väldigt intressant att se vad som händer. Och det blir en intressant sak att säga. Gällande Montreal och vad vi har dagligt förväxlar och inte. Jag gillar ändå dem som lag. Alltså jag tycker att de har lite grejer. Jag tycker inte att de känns så här. Okej, okay, Arizona, Chicago bygger också. Men jag tycker att Montreal känns mycket bättre. Det finns ändå beståndsdelar att tycka om i det här laget. Även om du på intet sätt är ett slutspelslag. Och de har en coach som är väldigt driven. Och känns spännande. Så att det är klart att. Jag tror att absolut att de kan kliva in och skaka om. Lag och de kommer att vara jobbigare och svårare att möta än några av de här andra förväntade bottenlagen.
Nu när jag funderar på det där jag presenterade tidigare, Giordano versus Montreal, undrar om det kan vara premiäruppställningen, alltså enbart de spelarna, inte hela truppen.
Nej, truppen är omöjligt. Premiäruppställningen, ja, det är väl möjligt.
Ja, vi får helt enkelt se vad lyssnarnas uttal blir.
Jag kan tänka mig att det kanske
typ
skulle kunna vara backbesättningen. Då skulle det kännas trovärdigt. Att han hade mer match än hela deras backuppsättning.
Ja, det kan bli rejäl floppstämpel på det här, men då får det vara så i alla fall. Det duggar ju tätt med matcher just nu, alltså under de här dagarna som kommer. Och i helgen så är det ju Viaplay Studio, lördag, som jag förstått det.
Ja.
Och ni har en ganska god match där med Buffalo, Florida.
Absolut. Och då kommer ju alla här sitta, kommer Erik och Valle sitta i studio och rasa över Mattias Samuelssons kontrakt, precis som du. Men lyssna på Adam. Vart att det här är helt orimligt. Nej, det tror jag inte. Men det ska bli väldigt kul. Buffalo är väldigt, det är ett roligt lag. Alltså att följa. Alltså härlig energi. Kul att titta på. Spela väldigt fredig hockey. Det som blir intressant med Buffalo för mig den här säsongen. De hade
men lite kort på, är det inte upplagt för en 8-7 match?
Jo, men typ absolut. Sånt.
För Florida gjorde flest mål i ligan i fjol.
Ja, exakt. Men har ju inte ett superstarkt försvar. De har tappat sin eventuellt bästa back. Utan att egentligen ersätta dem riktigt. Morris-sidan är ett frågetecken. Jag menar de med Kenzie Weegar som går till Calgary. Ska vi förtydliga.
Alltså snacka om att Calgary vann den traden. Alltså nu är både Weegar och Huber och skrev 8-årskontrakt.
Ja, och 6-25 fick ju Weegar. Det är en bra deal. Huber då fick ju mer eller mindre fullt värde.
Ja. Men alltså nu trodde man att Weegar skulle kunna landa på 7-7,5 åtminstone på ett maxkontrakt.
Exakt, och det de gjorde här var att han fick ju 8 år. Man har ju märkt, vi har ju märkt en trend där kontrakten blir lite kortare och klubbarna är mer sparsamma med de här 8-årskontrakten för spelare som inte är söder om 25.
Eller elit.
Eller lite, men de skriver kontrakten innan dess.
Ja, oftast. Sant.
Men det är klart att Auston Matthews kommer få ett 8-årskontrakt. Och Nathan MacKinnon fick det. Men hur som haver. Så det var väl egentligen det som blev grejen här. Att de drog ut maxlängdskontraktet och då kunde Weegar tänka sig gå ner lite i capet. Så men väldigt spännande att se dem och såklart Kachuk i Florida. Det är ju liksom... Ja, det är en av, alltså, det är första matchen för en av dem, för liksom den bästa spelaren i, kanske den bästa spelaren i en av de största traderna de senaste 10 åren, om inte den största, om inte jag glömmer något nu. Så att, rolig match. Och, efter det, jag ska kommentera senare matchen också. Philadelphia Vancouver.
Är det kramtungt nu?
Ja, men jag känner ändå att det kan man få säga. Jag tycker att det känns kul.
Absolut.
Alltså, det är med all respekt för Philadelphia, jag känner framförallt roligt med Vancouver. Att vi får dem på ett bra tid i Sverige. Absolut. Det är inte så ofta.
Nej, exakt.
Väskuslag som de är.
Och det är ju helt okej att du kör lite reklam här. För det, jag tycker att det är ju den riktiga NHL-studien den här gången. Förra veckan med Global Series så det bara var en match per sändning. Det var inte det riktiga, skulle jag säga.
Nej, precis.
Så det är kul att ni drar igång igen.
Tack. Nej, men det tycker jag verkligen man ska ratta in. Som sagt, 18.30. Jag har det med framför mig här. V-sport Vinter via Play. Och sedan 22.05 för Flyers Vancouver. Man ser såklart helst båda.
Hör du, nu vänder vi blad, va?
Ja.
Precis som i fjol kommer vi att avsluta varje avsnitt med ett Lindquiz. Den här gången med en annan form på det, ska vi säga.
Ja, men vi körde hockeytungt i fjol. Så nu är det dags för att släppa det helt och hållet. Känner att vi ska ha djurtema.
Oväntat.
Det har jag faktiskt inte haft förut.
Nej, men du har ju ändå smyget in dig i alla möjliga quiz.
Absolut.
Åren,
det är djur är fascinerande. Det tycker väl alla?
Nej, det ska jag säga att det finns människor som inte gillar djur.
Vilka då? Säg
jag vill inte hänga ut någon. Jag har en tidigare kollega, nära vän också, som faktiskt inte gillar djur. Framförallt inte hundar. Men det här är helt onödig information för lyssnarna. Ja. Det finns människor ute som inte gillar djur.
Ja, okej. Okay. Ja, men det är deras förlust. Okej, okay. Det kommer att vara ett enkelt upplägg på den här. Vi kommer att söka djur varje vecka. Det kommer bara vara 2 steg. Det första är en gåta. Då får man får 3 poäng om man sätter den. Bommar man där så tillkommer också en mer faktabaserad ledtråd. Och då finns det 1 poäng att hämta där.
Okej, men enkelt upplägg. Mm. Det här tycker jag att alla lyssnare ska utvärdera också. Så hör av er på Instagram eller Twitter
ju,
eller min mail adam.johansson@expressen.se.
Full transparens så tog det här upplägget har jag nu hittat på här på förmiddagen. Jag ramlade in från en tältnatt ute i skogen och insåg att just det, jag skulle ha ett quiz till premiäravsnittet.
Det skulle jag säga, det är ganska idylliskt att du kom in här med din kajak från en av öarna utanför vårt hus i morse och solen strålade och vi bar in den tillsammans. Så att, det var en ganska god förmiddag, måste jag säga, innan
inspelningen. Ja, verkligen. Du lever ett riktigt friluftsliv ute och bär kajaker.
Bär kajaker på dagarna. Okej. Jag tycker att vi kör igång här.
Mm.
Och sen ska vi också säga det till alla lyssnare där ute som pingar in dig i olika trådar och så vidare. Att, och varför du inte svarar, det är inte för att du är nonchalant och inte bryr dig om våra lyssnare, utan för att du kanske inte riktigt är ute på sociala medier som du brukar det.
Nej, jag körde min sedvanliga paus efter säsongen. Och den fortsätter alltjämt. Jag har liksom inte...
loggat in.
Nej, jag har inte varit inne på något socialt medium sedan i juni.
Nej, men det är anledningen till att du inte svarar. Så vet
förlåt att jag inte svarar. Ja. Det går jättebra att mejla. mitt.namn@viaplaygroup.com. Kan man mejla om man vill något?
Yes.
Alltså jonathan.linkvist.
Ja, okej. Okay. Då kör vi. Och ni lyssnare tävlar ju mot mig också i det här Linkvist, ska vi säga.
Ja. Okej. Okay. Vi söker ett djur. Börjar du med en sväng så hittar du ju mål med bara ett avtal för fastighetsförvaltning. Ska vi ta faktaledtråden?
Det kan vi göra. 1 poäng här då.
1 poäng. Okapins kusin har 7 halskotor och en tunga med samma färg som en chow chow. Jag inser att okej, jag ska säga det till dig också, att du sa att det inte var för svårt. Det här är ganska svårt.
Oväntat att du börjar säsongen så här. Okapins.
Jag läser faktiskt en gång till. Okapins kusin har 7 halskotor och en tunga med samma färg som en chow chow.
Ja, jag tror jag har svaret.
Ja, du. Varsågod, det är bara du som är. Okej, då får alla hemma gissa nu. Sen kommer Adam att säga svaret. Pausa om ni vill tänka lite till.
En giraff.
Det var helt rätt.
Mm. Bra.
Snyggt. Oh. Vad tog du på?
Ja, men, dels halskotorna och sen att det är en blå tunga.
Helt rätt.
Det är inte så många djur som har det.
Nej.
Så det känns skönt att starta som en poäng i alla fall.
Ja, du kunde du. Hade du koll på att en chow chow en blå tunga?
Yes, det hade jag.
Och 7 halskotor, det är en sån här klassiker. Alltså...
Att det är rekord i antalet halskotor, eller?
Hur många har du?
Jag vet inte.
7. Alla däggdjur är lika många. Så det är en grej man fick höra, att det är fascinerat att en giraff och en människa lika många halskotor. Mm. De har bara väldigt stora halskotor. Och en okapi är då giraffens närmsta släkting.
Okay.
Ett lite mer antilop-liknande djur med zebraränder på bakländen. Väldigt fascinerande, de har också blå tunga.
Du får ju förklara gåtan här. Jag var inne på boaorm när du började prata om fastighetsförvaltning.
Okej, avtal för fastighetsförvaltning. Det är, har en förkortning.
Tariff.
Nej.
Det är något helt annat.
Avtal för fastighetsförvaltning. Okej. Om du börjar med en sväng. Ett annat ord för sväng kan ju vara en gir.
Mm.
Och du börjar med det och sen lägger till ett avtal för fastighetsförvaltning.
Avtal
som är förkortning för det, AFF.
Ja. Ja, så du slog bara, ja. Du delade upp giraff i två och gjorde ledtråden på det sättet. Ja.
De här är lite, yes. Det är lite fria tyglar på de här då. Men som sagt, det var bara en och en halv kopp kaffe innan.
Du märker att jag är såld på det här konceptet.
Nej, 22-23. Du är väldigt motsträvig på det här. Men,
ja, men,
men jag känner så här att
de flesta lyssnare tog säkert det här före mig. Då kan man mejla in eller höra av sig på sociala medier, helt enkelt.
Tror du?
Ja, men då tror jag att ändå fanns de där ute som tänkte köra fredagen efter gåtan. Det tror jag. Mm. Sen försöker vi att... jag tycker att du, Jonta, som ändå ansvarar över Linkquizet, får hålla koll på min poäng under säsongen. Så just nu har jag en då. Efter säsongspremiären blir det ju för 22-23.
Ja. Jag skriver upp det här nu direkt. Ett avsnitt, en poäng.
Yes. Det var väl allt för den här gången.
Vi måste skriva upp så vi får ett snitt där som McDavid. Hur många poäng per avsnitt snittar du?
Jag kommer nå 2000 efter att den här säsongen är över. Ja, men det var väl allt för oss den här gången, Jonta.
Jag har inga fler ord att säga till dig.
Nej. Förlåt. Det vill jag berätta för alla lyssnare också. Efter att vi hade spelat lunchhockey, om det var i måndags kanske, eller om det var onsdag, jag minns inte. Då var vi och käkade lunch, som vi ofta brukar göra efter lunchhocken. Och vi satt och tryckte i oss buffén där. Ja, då brukar det råda en tystnad, för då är det fokus på maten. Och efter typ 5 minuter, då säger Jonta, på torsdag när jag kommer till dig, då håller du käften. Utan att säga, berätta vidare varför jag skulle göra, eller anledningen till att du skulle komma till mig. Men då var det ju Vancouver Edmonton du ska titta på morgonen, så du vill inte ha ett spoilat resultat.
Nej.
Men det var ett väldigt snällt sätt att berätta. Att
tydlig kommunikation är viktigt.
Ja, jag det gillar säga, det.
Om någon människa som lyssnar på det här träffar mig på morgonen någon dag under den här säsongen, så säg ingenting.
Nej.
För jag tycker om att kolla på matcher på morgon.
Mm. Man får inte nämna att McDavid gjorde 4 poäng i natt. För det är
ju bra att jag får sociala medier då. Eller det är ju kört. Det är omöjligt.
Ja, verkligen. Vi är inte så kallade flödeskillar. Om det begreppet finns där ute.
Flöde? Det är väl grädde på danska?
Ja, jag tycker vi ska avrunda nu faktiskt.
Gräddkillar. Tack
för tack för oss den här gången. Och hoppas att ni är med oss nästa vecka. När NHL Puls är tillbaka. Puss och kram på er.
Tack för er.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria.
Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.